Det var en vacker och solig förhöstdag. Skogen öppnade sig motvilligt ut mot en åkerbruksbygd. Där syntes en gård i vitt med verandans pelare virade och omkelade av kaprifolium. Långa uthuslängor. Massor av hästar gnäggade vilt från en rasthag. Några ston vandrade av och an med sina föl som letade dem i ljumskarna, boxade dem i djuren. En avelsgård för hästar, tänkte Bolle och gick vägen upp. Här finns det kanske råd. Men hästuppfödaren stod redan ute på backen med piska och ridbyxor och såg avvärjande och ovänlig ut. Har ni någonsin arbetat? Frågade han, tydligt förtjust över sin egen föreställning att han chockerade. Ni är den första som frågar så, svarade Bolle, och det kom så hastigt. Jag var inte förberedd. Nå, det var min avsikt, sa hästuppfödaren. Att överrumpla latmåns med en fråga som alla andra drar sig för att slunga fram. Och varför? Jo, därför att de är mjäkiga i dem. De daltar, gör de. Men här daltas inte. Gör det inte. Han klatschade sig med behagsjuk spänst med ridpiskan på låren och såg med borrande blick på Bolle från huvud till fot. Givakt! Givakt, sa jag. Hörde ni att jag sa givakt? Bolle betraktade honom. Jag gav inte riktigt akt på att ni sa givakt, sa han. Hästuppföraren tog två steg fram och höjde ridpiskan. De kalla ögonen berättade på någon del av ett ögonblick att ridpiskan nästa ögonblick skulle flå skinnet av luffarnäsan. Och utan att Bolle visste hur det gick till, smällde han till hästuppfödaren. I det ögonblick som följde var den åter på benen. Ridpiskan höjdes igen och åter smällde Bolle till hästuppfödaren. Det hårda slitet för inte så länge sedan vid en kärdal i byske hade gjort hans nerva hårda. Och hästuppfödaren reste sig den här gången mera tveksamt. Och när han kom upp på benen gjorde han avståndet mellan dem några meter längre. Vilket skedde på det finurliga sättet att han låtsades tappa ridpiskan i en svängning så att han flög några meter längre bort. Och då fick han ärende att hämta den och komma lite längre bort utan att prestigen skadades. Som väl var låg det ett krocketklot ännu lite längre bort. Han gjorde sig ett ärende också med det. Krocketklot kan vara intressanta. Ibland är de blå, ibland gula, ibland gröna. Och när man tar upp dem i handen upptäcker man till sin förvåning att de också är runda. Och lite längre bort ligger ett annat krocketklot. Och går man dit att se efter om det också är runt så kommer man närmare hängväxten på verandan som man annars inte intresserar sig för. Man är inte intresserad av blommor. Man går upp i hästar. Och sen är det inte långt fart till telefonen. Och så förlöper det hela på en prestigebana fram mot huset. Med avsikten mognad och klarheten mognad om att det är ett överfall det rör sig om här. Kanske ett hemfridsbrott. I varje fall finns telefonen bortom sista prestigetappen, kaprifolierna. Men Bolle skyndar bort. Som väl är kröker vägen hastigt och sen tar han sig osedd in i skogen. Ingen landsväg på några dagar nu. Men kostigar och bärplockarstigar och avlägsna byvägar. Det är väl att det är bärplockartiden, så tar inte folk det för något ovanligt att man går över en myr eller ett någorlunda torrt kärr utan gångspängeri. Och bären kan bli ens föda några dagar. Tills man kommit in i Albo härad. Och sen kan man gå in i Sunnebo, men akta sig för landsvägen en tid. Inte går någon av de närmaste belägna, varken Lagastigen eller Nissastigen, bara korsa dem. Men Ätrastigen kan man gå ifrån hid. En vindkår kom. Och en asp som mitt inne bland granarna häskade över en glänta skallrade svårmodigt med alla sina löv. Men Bolle tog aspens skallring som en varning att se upp med stigarna. Han var inte vidskeplig och inte heller mer romantisk lagd än som var oundvikligt att vara i ett allt genom läskunnigt land. Men aspar hade han en tanke om. En vidskepelse till personligt bruk. Därför skyndade han på ännu mer. Innan det skymde ville han nå fram till en väg som han kände från förr och som någon mil gick parallellt med den han kommit från, men sedan svängde in i Albo härad. Han gick med långa, snabba kliv och kände sig ovanligt stark och framåt i hälsan mitt i all ängsligheten. Men att han hade överilat sig själv och smält till hästuppfödaren, det kunde han ändå inte förstå. Det visade att man aldrig nog strängt kunde vara på sin vakt mot sådana som kunde få en gråsten att förgå sig. Att förgå sig så där bar emot allt som var nödvändigt att iakttaga ifall man inte ville skaffa fullt skäl emot sig. Och det var att gynna berget. Ty ville man fortsätta som luffar, då fick man slingra sig fram på det förskruvade sätt som gjorde en bitter och gjorde en till vandrande fånge. Men som var det enda möjliga. Självkänsla och rakryggad hållning ledde till berget. Bäst vore. Han hejdade den tanke som ville komma. Han hejdade den flera gånger, men den bröt sig ändå fram. Den tog sats för varje ny gång och avancerade för varje ny sats som en stångande bagge. Och nu stångade den omkull betänkligheterna. Bäst vore att gå tillbaka. Han vacklade till. Och vacklade ännu mer tills han vacklade över och gav efter för sin egen vilja som befallde. Vänd om. Gå tillbaka. Säg att det inte var illa menat. Säg att det var självförsvar med överilning. Gå tillbaka. Det är mot all mening att förstöra vägen för sig själv och andra luffare genom överilning. Då ger man bara berget rätt och det vore åt helvete handlat. Åt berget får inte skänkas något som kan ge det ens ett sken eller en skymt av att vara rättvist. Gå tillbaka. Och när han vacklat färdigt och när viljan hade stångat sig till seger inom honom och flykten var vänd helt om, då gick det av sig själv sedan. Det var mörka kvällen när han kom tillbaka till hästuppfödaren och ingen människa kunde ha blivit mer förvånad än denne hästuppfödare blev. Det visade sig att han var ungkar och det syntes på allt så det skrek om det. Han satt vid ett bord i ett naket rum och åt kvällsmat direkt ur påsar och burkar. På den ouppbäddade sängen med gråsolkiga lakan låg smutsiga byxor och strumpor och det luktade hästfilt i hela rummet. Ovanpå bodde andra människor som stöjade familjeliv och höll afton i lampans klara lampsken. Den man som satt där med ett blått öga och åt sin ungkarsafton vad ur påsar var bara en assistent och en ensam kar. Han hade varken telefon eller andra bekvämligheter. När Bolle kom in reste sig mannen vid bordet. Han såg ledsen ut. Han var ingen hästuppfödare, bara en assistent av något slag. Det var väl att ni kom tillbaka, sa han. Jo, jag tyckte det också för vissa principers skull, sa Bolle tjänstemannamässigt. Med fast röst och utan lidelse, bara korrekt som linjalen. För vissa principers skull var det lika bra. Och medan familjen som bodde ovanpå dunkade med hela huset som en trumma och vältrade sig i familjelycka, räckte den ensamme och halvt förkomne ungkar fram handen åt luffaren och sa: Vi säger väl kvitto. Jag var dum och ni kanske också var dum. Man får ju slita sig förbannat jämt så man blir så förbannat förbannad. Bolle kände sig generad över det blåa ögat som han slagit på den andra. Det var ruskigt att smälla till människor så där i ansiktet. Och det enda han skulle kunna säga till sitt försvar var att det var första och sista öga han slagit blott i sitt liv. Jo, det är bra allting nu, sa han. Bra som det är allting. Bra igen. Och dagen gick. Och kvällen kom. Den lugna sommarkvällen. Och hela den kvällen satt de och spelade kort och blev mer och mer tumma. Synd att jag inte har en halv lite, sa assistenten då och då. Han ville med jämna mellanrum markera sin välvilja. Men ett par öl, sa han plötsligt. Det har jag. Är så sant, det har jag. I källarvalvet. Och de går jag efter. Och sen tar vi en smörgås. Och Slav kan jag ordna på stallränet. Och därmed mynnade detta lilla äventyr ut. Medan de två, nu så skrämda och ångefulla, drack de två halvorna öl. Och åt vad som fanns kvar i burkar och påsar. Thank you.
Men han fann ännu en sak. Han fann att människorna alltid har en person i sig som de inte vet om. Denna person kan när som helst träda fram ur dem och då vacklar deras andra person. Eller blir plötsligt underordnad den person i dem om vilken de ingenting vet. Mer än en gång hade han haft den upplevelsen. Han hade sett människor förvandlas på några få minuter tills det blivit sin egen motsats. En gång såg han en kvinna som först fientligt vägrade att lyssna på honom. På en enda minut förvandlas till en kärleksuppenbarelse. Det var som om någonting inom henne plötsligt hade stått upp från de döda och fyllt henne, förvandlat hela hennes varelse och gjort henne förklarad. Då for det en våg igenom honom själv och han kände en smärta så stark att han tyckte att han ville sprängas. Han tyckte att han hade allt under himlen och allting på jorden att säga på en gång. Men han kunde inte få fram ett ord. Han bara stod som i ett brusande svindel. All tid stod stilla och allt liv förvandlades till ett drömliv. Av så brusande sötma att han bara väntade uppvaknandes bevis på att det var en dröm. Men just som han tänkte så och väntade på att vakna upp bland något gammalt tistelblandat hö i en utmarkslada, just då gick hon fram emot honom, såg honom i ögonen och sa: "Vad är detta? Någonting måste ha hänt med oss båda. Någonting som inte är sant. För vi känner ju inte varandra." Deras blickar drunknade i varandra, så som hav drunknar i hav. Han tyckte att han höll på att falla. Då slog han ner blicken och kom så mycket till jämvikt att han kunde svara: "Nej, så är det. Vi känner varandra inte." Och för att det inte skulle bli mer av detta som inte kunde vara sant, såg han inte mer på henne, men bugade och sa ett ord som han inte använt på länge. Länge. Farväl. Och han gick utan att ha sett på henne mer. Från vägen kunde han höra hur hon spelade på en orgel inne i huset. Hon hade skyndat till orgeln för att döva sina verkliga eller overkliga sinnen med dess ljud. Kanske var hon en ung änka efter en ung bonde. Eller kanske var hon en hemmadotter på väg att bli ensam. Men varför fanns det inga andra i huset den dagen? Det var en rätt stor gård. Den låg uppe i en sluttning och hade ett stort tun framför. Och nedanför var det åkrar. Höstliga åkrar i solig dag. Klart skrikande höstfåglar. September. Lingontid. Det övriga huset måste ha varit ute på lingonplockning eller hållits med andra göromål i utmarker. Det hade tagit ett par år för honom att befria sig ur greppet av denna overklighet. Och han hade aldrig kunnat förklara den på annat sätt än att det var drömlik inbildning som på en gång hade stigit upp hos dem båda och verkat på dem så att alla murar mellan dem föll. Och de stod tagna av en våg inom dem båda, som de aldrig kunde våga tänka sig som något annat än en dröm. Han hade aldrig vågat gå dit till den gården igen, och även om man så skulle ha vågat, vad skulle det ha blivit? Han hade fått ta det som det var, en omöjlig och otrolig händelse. En het våg ur en värld som inte handlade om mantalsblanketter eller tadel. För att den inte skulle bli outhärdlig att tänka hade han flytt in i andra tankar var gång den kom. Och ändå tyckte han en gång att det inte hjälpte. Han tyckte att hon kom efter honom på vägen en gång i Locknevis socken i Tjust. Hon kom efter och sade honom frågan alldeles i örat: "Säg mig du, Varför får det inte vara sant? Är det sant eller osant att två på en gång grips av samma våg och förvandlas av den, men hejdar sig mitt under uppenbarelsen? Sa hon verkligen detta, eller tyckte han overkligen att de verkligen sa detta? Eller tyckte han verkligen att hon overkligen sa detta ur en overklighet? Vad visste han väl? Han brukade tala med sig själv där han gick. Han kunde ha förblandat. Men å andra sidan, vad var hans verklighet för år i taget vävd av? Jo, av tvivlets gråa, sega trådar som bara blev segare och oslitligare av det edviga tadlet. Han visste bara att han rakade sig varannan dag sedan den gången. Så mycket hade det verkat, och han höll sig ren och prydlig. Och ibland tog han arbete. Det var hon som i sin verkan i fjärran kommit honom att försöka höra sig för hos tobaksmonopolet. Ifall det skulle vara så att det händelsevis behövde, ifall det vore möjligt att, ifall det ging att återanställa någon av handmakaregardet från förr. Han hade ju slutat med branschen i sina unga år och var ännu i sina bästa år. Men det behövde, svarade de, ingen mer handgjord vara av den inomländska tillverkningen än vad det redan kunde få fram genom det fåtal handmakare de behållit eller övertagit från de fabrikörer som gått upp med allt sitt i det stora. Nej, det var löjligt att ens försöka mer. Och han skrattade landsvägsgrott åt sin egen enfald att han ens hade närt en sådan tanke.
Noga taget finns det bara 7 människor i världen, sa överliggaren. Den ena är barnet. Den andra är den vuxna kvinnan och den tredje är den vuxna mannen. Den fjärde är den manliga rivalen och den femte den kvinnliga rivalen. Den sjätte är den människa i varje människa som är olik alla andra människor. Och den sjunde är den mångmedvetna människan. Hon som i god eller ond mening är medveten om att det finns många, många fler människor än hon själv på jorden. Och många, många fler frågor än hon själv kan besvara. Vad som finns förutom dessa 7, där inom och där utom, är mängder, grader och variationer. Men dessa 7 är det som grundgestaltar mänskligheten. Sover du? Nej, inte riktigt. Nåja, det var inte så mycket mer. Jag ville bara visa att man inte behöver ha hela mänsklighetens mängd i sällskap för att vara människa och mänsklighet. En kvinna som gifter sig och får barn och ett par grannar under solen och månen på denna blommande jord. Hon har funnit mänskligheten. Om en luffare kommer till den enklaste by i den allra fjärmaste avkrok och finner en kvinna där som älskar honom och som han själv älskar djupt nog för att vilja leva för och arbeta för, så har han hunnit hem till mänskligheten. Det där sista är omöjligt. Det finns inga kvinnor som älskar luffare, sa Bolle. De vill ha ett underlag att bygga på redan från början. Jag har gått igenom mer än 1200 socknar i riket, men aldrig har jag funnit någon som sett ömt eller varmt på mig eller blivit blossande röd, som det står i sagoboken är du. Jag har sökt, men jag har ingenting funnit i den vägen. Jo, en. Men det var länge sedan. Och då drog vägen ut mig igen i sin strömvirvel som är osynlig för alla andra. Bara inte för luffaren som ser den och rycker med i snurrevirvlarna av landsvägsdamm. Men en gång friade jag till en annan. En människa så behaglig och vacker och reslig och rakt sagt ljuvlig att jag bara inte kunde annat än fråga henne om hon ville bli min för alltid. För då skulle jag göra allt för att bli som hon ville. Då skrattade hon och sa, kom då igen som polis. Otvivelaktigt en blåsning, sa överliggaren. En tydlig blåsning. Bolle funderade en stund. Han satte sig upp i halmen och vaggade med kroppen så att hela halmstacken gungade. Han var djupt upprörd och försatt i plötslig vånda av minnet som han så hastigt uppväckt till full och grym klarhet på nytt. Sluta gunga så förbannat med halmen, varnade överliggaren. De har skurit i stacken med halmkarvaren på den här sidan. Så den är mer än halvgnagd i basen. Rätt som det är bugar hela satan iväg ner i jorden. Och där kan finnas värsta större taggtråd. Hör du inte? Bolle slutade med gungningen. Men är det inte underligt? Sa han. Jag menar det hon sa. Det var ju att be mig att komma igen som min egen motsats. Vad tror du om det? Vad tror du att hon innerst menade? Tror du att hon menade att jag borde ha varit min egen motsats till det yttre eller menade hon till karaktären? Troligen båda det, sa överliggaren. Hon ville ha dig, men hon ville ha dig på det villkoret att du var någon annan. Hon ville med andra ord ha en annan kar, menar du? Ja, jag tror... Jag menar att några illusioner är det dumt att jaga upp sig med i det här fallet. Det har gått 8 år sedan den gången och själv har du under den tiden inte ens hunnit halvvägs till det mål som skulle överensstämma med hennes krav. Att återvända som poliskonstapel. Tror du inte rent av att hon menade överkonstapel? Och i den stilen fortsatte överliggaren. Allt grövre gjorde han sin ironi. Efterhand blev den grov som hösalt. Men den bet ändå inte. Och därav slöt han sig till att Bolle inte förstod ironi. Här gick alltså gränsen mellan deras själsförfattningar, föreställde han sig. Han låg tyst en stund och stirrade ut i månskenet. En nattdimma stod svävande tätt ut efter marken runt om. Halmstacken sköt upp där ur lik en rundtoppig ö. Månen stod stor och grann i sin nyuppstigna friskhet, som ännu en saftig och nyst skuren skiva av melon. Dess fullkomligt övertygande optiska villa gick ihop med vilka sagor som helst, utan ringaste skarv. Överliggaren fixerade den länge för att riktigt komma underfund med hur den ljög. Men han kom bara fram till att den inte alls ljög, och han tänkte, allting är perspektiv, och ett perspektiv som sådant kan inte ljuga. Vi lever alla i månskenets perspektivhav. På månen sådan den är har vi aldrig varit. Allt som har ögon att se med lever perspektivlivet. Vi lever i perspektivhavet, i det atmosfäriska, på luftoceanens botten. Det är där kvinnorna säger ja i kärlek. Och det är där som poeterna samvetsgrant redogör för sina perspektiv. Dessa talar direkt till känslan. Stämningarna är ingen humbug. De är realiteter i vår värld och därför blir också stämningarna människans öde långt mera än tankarna. Och han tänkte vidare. Vetenskapen har hjälpt människor ut ur skräcken och därmed möjliggjort den nya romantikens värld. Den värld som vågar hänge sig åt stämningarna. Åt månskensnätternas atmosfäriska scenerier. Utan skräck för att naturdemoner ska komma störtande ur moln och lunda. Denna romantik utan fruktan är vetenskapens skapelse. Nu hade han titeln klar till en avhandling han varje vinter sedan 7 år skrev på i Uppsala. Månskensmeditationerna under 2 sensommar på luffen hade fått honom att klart urskilja de naturliga huvudlinjerna. Till just så här, i följe med en landstrykare och under ideliga stämningsobservationer i månsken, i solsken och i vindrörda skogar fann han att fältarbetet när det gäller stämningar och deras sanna vetenskapliga behandling består just där i att man själv en lång tid går helt upp i dessa stämningar. Upplever dem, frälses av dem. I annat fall är man bara ett andrahandsvittne. Man måste uppsöka sådana månskensställen där detta slags trans är garanterad och där månens optiska lögnkomedier med atmosfärens och perspektivens makt blir till övertygande stämningssanningar. Och man måste glömma att man är där för att observera. Man måste istället sätta sig in i poeternas och i det längtande, stämningskära kvinnornas enkla villkor. Så var i stora drag hans plan. Inte att kringgå månskenet med hjälp av den bättre vetande ironins välvilliga sidobelysning, men att motta månskenet som någonting annat än ett tomt sken. Han satte sig upp i halmstacken. Han kände sig rusad av sina idéer och ville inte somna förrän månen gått bakom skogen. Bolle sov och snarkade redan djupt inkrupen i halmen på stackens motsatta sida. Överliggaren tänkte, vad är det vi söker på jorden? Vi som rör oss i våra dagar och snarkar i våra nätter. Är det ron eller rörelsen? Är det djupaste vetandet eller den djupaste drömmen? Och medan han tänkte just detta som handlade om allt och gjorde rundhorisonten vid nog för alla frågor, alla dagar, somnade han in där han satt, upprätt, nickande mot månen.
Från höjden såg han ner över slätten där vägarna låg pekande åt skilda håll likt grenarna på en grenljusstake eller på ett barnsligt målat träd. Molnen drog fram från horisont till horisont. De hade god fart och deras skuggor tycktes gå ännu fortare nedanför sädesåkrarna. Säden var mogen överallt på slätten och på många ställen var skörden redan igång. Ett metalliskt knatter på avstånd som ljudet från jättesyrsor steg upp från skördemaskinerna. Självbindarnas vingar vinkade i solskenet som om de signalerade till varandra storböndernas tankar. Förnöjda meddelanden ur välbärgade hjärtan på bördiga och blonda slätter. De vanliga sommarsyssorna hördes inte bara omkring fötterna här på åsen. Man visste hur det just nu oroade och skörden spelade allt hetsigare, allt mer irriterat i de ändlösa stråskogarna, ända ner till havet. Bolle fick en känsla som han hade haft många gånger förr, då han suttit uppflugen på än den ena, än den andra höga höjden i riket. Han kände sig som det vandrande ögat och han fick återigen för sig att han var utsänd av något som stod över honom och som använde honom till vandrande utsiktstorn. Det var samma underliga tanke han hade haft en gång då han såg en bondkvinna mjölka i en ladegård och han själv låg i halmen i ett bås bredvid. Det var en märkvärdig tanke. Och hur han först hade kommit på den visste han också. Det var i Hälsingland. På en fäbod som låg öde och övergiven i sommarhettan. Han hade gått sluttningen ner och sett hur perspektivet försköts och lades om för hans blick. Då kom han tänka på något underligt. Någonting som liksom lyfte honom till andra plan. En enkel och föraktad luffare, tänkte han. Som är ansatt av länsmän och fjärdingar och tadlad av de flesta, kan ändå få in hela landskap i ögat. Det nekar honom inte sin bild. Det föraktar inte hans ögas spegel. Han får samma landskap i sin syn som konungar och presidenter. Ögat, tänkte han, är vår största gåva. Och han tyckte att han ens kom in i en känsla av att ha plikter när det gällde ögonen. Bara i det att det fanns låg en maning att man inte skulle gå sovande genom livet. Inte bara låta ögonen vara instrument för snåla husbehovstittar. Eller den snöda beräkningens ögonmått. Den som låter sina ögon stirra döda. Den människan försummar sin andes fönsterplats. Och när han lämnade fäboden och gav sig ner i dalslätterna kring Dellen för att tigga, tyckte han att han fått en ny syn på tingen. Det var tröttsammare att ha den än att gå slö. Men den gav åt ting och dagar en annan mening än den han förr hade lyckats göra sig. Att hans tanke inte var fulländad utan tvärtom ytterst klumpig förstod han så väl. Men i själva dess klumpighet låg ett bevis på att det fanns något som var bättre än den klumpigheten. Och att en glimt av Guds geniet kunde ges genom mörkret åt en var som inte lät sinnena sova sig dummare än det var. Och se, allt var ganska gott, stod i första Mosebok. Och det var det än idag ifall människan öppnade sinnena. Han sörjde mycket över att många av de luffare som befolkade vägarna var slöa eller blev slöa. Av all den hetskhet samlade upp i sig genom den eviga misstron och det ständiga tadel de mötte blev de blinda. För allt vackert, för blommande ängar, för moln och fåglar. De betraktade naturen nästan som vore den ett luder. Inställt på att locka dem till en förtjusning som ledde till förtappelsen och svartsjö. Att inte ge efter för något skönt, hur skönt det än var, det var deras hetska sed. En del av dem drack under när det kom över, men inte för att det var gott eller kändes skönt, men för att ge halssatan ett uttag för att den varit mild eller lismat vid dörrarna. Naturligtvis höll det sig på sin kant, på sin vägkant, och inom ramen av luffarens tillmätta sätt att leva. Inte så att förstå att det spårade ur från denna långgråa dammiga bana. Det blev aldrig tjuvar eller våldsverkare. Ty om en luffare gjorde något däråt upphörde han i samma ögonblick att vara luffare. Då blev han förbrytare. Och att gå på luffen var ingen förbrytelse. Och det var just genom att motvalls igen understryka detta som det fortsatte att luffa. Men när bönderna i vissa trakter började sätta hänglås för ängsladorna, bröt sig luffarna inte in eller bräckte låsen. De betraktade tvärtom varje lås som en fälla. Det vill locka mig till att bryta och tjuva så du ska få igång razzia och få luffar uppfattade som förbrytare. Men det ska det ingenting ha för så länge det finns granris i riket. Det gick inte heller mot liktåg på söndagen och det spionerade inte på badande fruntimmer. Det log aldrig mot ett barn för att inte misstydas och ännu mindre bjöd det barn gotter. Det gick utan börda och packning och med så tunna och tomma fickor som möjligt för att markera vapenlöshet.